och välkomna till Kom in-podden, avsnitt nummer 8.
Tjuhu! Ja, äntligen, säger jag igen. Veckorna går ju i ett rasande tempo. Jag tror jag säger det varenda gång. Men man märker verkligen det när man har liksom en sån här fast dag. Man alltid
put.
Gör samma sak.
Mm. Ja. Precis, för det känns som att, oj, gjorde vi inte det här igår?
Ja, exakt. Mm. Vi avslutade sig lite sådär spännande och kryptiskt förra gången och du lämnade oss hängande i luften med att berätta att du skulle på husvisning tillsammans med din man. Hur gick det?
Jo du Hilde, det ska jag berätta. Vi skulle ju vara där klockan tre i slutet på november. Det betyder ju att det typ nästan är mörkt.
Ja, skumrask.
Ja, precis. Mm. Så jag blev såhär, oh! Det här blir sådär. För det är ett stort hus med en stor tomt. Mm. Men mäklaren han var ju så fiffig. Så när vi kom dit så sa han att ja, det håller ju på att bli mörkt. Så jag tänker att vi tar en runda på tomten först.
Mm.
Ja, så det gjorde vi. Och en stor jäkla tomt på 4,500 kvadrat. Och med en liten åsnutt.
Oj, oj, oj.
Ja.
Ni tänker slå på stort här.
Ja, vi vill ha ytor. Jag sa ju det.
Precis.
Och så säger jag, oj, men det ligger ju tinor här, eller mjärdar.
Ja.
Och så hovade mäklaren upp en och sa, jag kollar, det rör sig här. Och så skrattar jag och sa, ja, det här har du ju riggat. För då var det ju kräfter där i.
Ja.
Vilket, det, så här, att ta det här försäljningstricket, nybakade kanelbullar i lägenheten. Ja, precis.
Här har ni även era egna kräftor.
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt.
Men det var alltså ett stort stenhus på 240 kvadrat i Emmaboda, ska tilläggas.
Mm-hmm.
Mm, och det är ju där min man jobbar. Så vi tänker, man brukar ju säga att man ska tänka läge när man tänker hus.
Mm.
Men vi tänker hus och så får platsen vara sekundär. Och sen när vi har sett husen så väger vi in allting runt omkring. Mm. Som pris och marknad och vill vi bo här och så vidare.
Mm. Men hur långt ifrån Kalmar ligger Emmaboda? Bara för att vi ska få liksom perspektiv på hur långt bort ni tittar.
Precis. Ja, det är 6 mil.
Det är 6 mil, ja.
Ja. Så, men det är ju 6 mil åt rätt håll skulle man kunna säga. För det är ju inåt landet, närmare järnvägsknutar och så vidare. Så ur pendlingssynpunkt så är det ju åt rätt håll.
Mm.
Efter att ha sett huset, jag flyttade in flera gånger om såklart. Mm. Det måste man ju nästan göra. Jag pratade med en kompis om det. Och oundvikligen, om man inte redan innan visningen vet att det här är inte riktigt aktuellt på grund av en eller annan anledning. Mm. Så om man ändå har dörrarna öppna så då flyttar man ju faktiskt in. För man ska ju försöka tänka sig och leva där.
Precis. Känns det inte liksom rätt med hjärtat direkt när man öppnar dörren? Så, alltså det är svårt att liksom överbevisa det där sen. Har jag upplevt? I alla fall.
Precis. Och det var både fiskbensparketter löpande i flertalet rum och en kakelugn och stora ytor, plats för en ateljé, stort badrum, 3 fönster och ja, men du vet, det var väldigt många rätt.
Ja, det låter ju som en dröm. Men sa du förut när huset var byggt?
Nej, det sa jag inte.
Nej.
1930 tror jag.
Ja, men då är det ju lite på samma årtionde som vårat hus. Men då är det inte den här funkisstilen utan det här är liksom ja, det andra lite som mer, härskade då.
Precis, lite, det var pelare på verandan och som sagt sten. Så lite mer herrgårds look-a-liken. Det har varit ett gammalt, inte församlingshem, men någonting sånt där. Lite större, större historia.
Okej.
Men nu blir jag lite osäker på alla siffror och så. Men, och det finns en anledning.
Ja.
För att vi har ju avfärdat objektet.
Ja, ni har det.
Ja.
Hmm. Där liksom ryckte du undan mattan med en gång. Kan du inte dragit lite på det här?
Oj, förlåt.
Ja, nej, det är ingen fara. Nej, men det är ju jätteintressant. För att det är ju som du sa här, att liksom det var väldigt många rätt så. Liksom, mm. Med fönster och ljusinsläpp och liksom fiskbensparkett och allt vad det var. Ja, och ändå var det någonting som...
Stor veranda i söderläge och en gårdsplan man kunde köra runt på, du förstår. Så här, ja. Ja, med en cirkel på mitten. Ja. Och ett litet soldattorp på tomten där man gäststuga och så vidare. Men för mig så blev det som var avgörande var att badrum och kök är nyrenoverat. Och på ett sätt som jag absolut inte vill ha. Och det skulle ju verkligen göra ont i hjärtat att riva upp någonting sånt och lägga in pengar i någonting som, ja, men förstör.
Ja.
If it ain't broken, don't fix it, som man brukar säga.
Ja. Nej, men, så,
men samtidigt som jag skulle störa ihjäl mig varje dag i kök och badrum och på kakelval och så vidare och planlösning, inte minst. Så det var en av anledningarna. Och sen självklart priset. För sett till hus, vad man får för pengarna och så vidare, är ett jättebra pris. Ja. Men i Emmaboda så är det liksom tredubbelt så dyrt som de flesta andra husen ligger.
Ja, okej.
Okay. Tre gånger. Så,
då måste det verkligen klaffa ordentligt, för man ska känna att man är värd att göra den investeringen. Man kan liksom inte flytta därifrån om ett år.
Nej, då exakt.
Och det, inte igen det.
Nej, det tycker jag att vi kan prata lite kring. För ja. Jag, det var precis en av tankarna som vi har. Att, jag tror varken jag eller Jesper är så där att köper vi ett hus så är det för resten av livet.
Nej.
Utan visst, det kan mycket väl bli för resten av livet. Men det måste inte vara det. Och jag tror, om jag lyssnar på kompisar och så, då har man alltid att ett husköp, det är liksom en av de största investeringarna man gör, ja. Och att det är så himla permanent. Ja. Hur känner du?
Hur känner jag? Jag tänkte bara, jag måste passa in där, för jag tänkte ju på er först och främst. Ni är ju inte uppvuxna i Kalmartrakten än någon av er. Ni har ju liksom släkten är ju liksom längre uppåt landet. Ja, på helt annan plats. Och det tror jag faktiskt är också någonting som spelar in i hur man tänker kring långsiktigheten i sitt boende. Jag och Henrik, vi är ju liksom uppvuxna här i krokarna. Jag bor ju fortfarande kvar i Tibro. Liksom. Jag har gjort en liten utflykt i Skövde, 2,5 mil bort och så tillbaka. Och bor i Tibro igen. Vi köpte hus i Tibro. Vi bodde i Skövde och så köpte vi hus i Tibro. Och för oss så är det nog mer... det är mer långsiktigt. Vi har nog faktiskt tänkt att bo här, tror vi. Liksom. Det var det som var tanken, att vi skulle bo i Tibro. Och barnen växer upp och alltihopa. Och då ser man ju en annan långsiktighet i det. Då kan man satsa på lite annat sätt. Så vi har nog köpt hus för att, i alla fall vårt funkishus har vi köpt för att bo i länge.
Ja, och det... Ja, men det kanske ligger i det som du säger.
Ni vet ju liksom inte om Jesper kommer jobba i Emmaboda resten av sitt liv.
Nej, precis.
Och då har ni köpt ett hus bara för att han jobbar där.
Och har inga vänner och ingen familj och så just där. Sen tycker jag att man kan ju ställa sig en fråga. Om man värderar var man letar hus...
Mm.
Så kan man ju oftast, så bor man centralt så vill man också ha huset centralt. Och sen påverkas ju det oftast utav priserna eller vad man har för budget. Men jag har märkt att jag i alla fall resonerar rätt mycket så att hur mycket använder vi oss av stadens utbud egentligen? Är det värt att fokusera på att hitta ett hus? Man får mindre hus för pengarna centralt än vad man får om man lyfter blicken och bor 7 kilometer eller 2 mil utanför. Eller vad det nu må vara.
Ja.
Och sen måste man ju såklart ta med aspekten att man kanske måste ha två bilar och pendla. Mm. Och, eller om det är bussförbindelser och så vidare. Men hela den aspekten också. Ja. Men man har nog rätt lätt att snöa in i att ja, men vi måste bo i stan.
Mm. Ja, alltså det är ju safare.
Liksom. Ja, men så här, man bara, men vad ska vi göra i en liten ort eller så.
Mm.
Men faktiskt så man är ju mest hemma och gör inte så mycket.
Nej. Nej, så är det väl. Alltså, jag kan känna det här med läget och utanför och innanför liksom, kommungränsen eller vad man nu ska tänka sig. Tibro är ju väldigt litet, det är liksom 10 000 invånare. Mm. Och just när vi började titta på hus, vi bodde ju som sagt i lägenhet i Skövde då. Och där är husen väldigt mycket dyrare. Mm. Kontra mot Tibro där det då är 2-2,5 mil max.
Mm.
Och då kände vi det att, men varför ska vi lägga väldigt mycket mer pengar på att bo i Skövde bara för att vi liksom ska bo i samma stad som vi jobbar? Då kände vi lika gärna att då kan vi köpa ett billigare hus i Tibro. Vi har lite mer att välja på och så i så fall åka de här milen in till stan varje dag för att komma till jobbet. Mm. Så då gjorde vi lite tvärtom och tänkte att ja, men liksom, det är inga problem att åka till jobbet. Vi har det hellre liksom nära till fritidsaktiviteter och kompisar och allting sånt.
Familj,
när vi väl är. Har jobbat färdigt för dagen.
Mm.
Så då blev det Tibro vi började kika i hus för. Ja, det var alltså 2000... Ja, vi började kolla på hus 2001. Men det var 2002 vi flyttade ett hus.
Mm.
Från lägenhet.
Mm.
Mm.
Du har ju gjort två husköp i ditt liv.
Mm.
Och jag har ju bara gjort... Jag har gjort ett bostadsrättsköp och... Mm. Ett torpköp.
Ja just det, torpet.
Ja precis, vi har ju faktiskt ett torp. Mm. Och det var väl tanken när vi köpte torpet, det var ju lite istället för hus.
Mm.
För att få det här på sommaren att kunna åka iväg och vara utomhus och så vidare. Men nu när det är vinter och så vidare, ja det vinter i torpet rättare sagt.
Mm.
Då det jag saknar är ju ytorna. Mm. Och att det här ha en trädgård och kunna öppna upp till. Mm. Och gå ut. Eller, jag vet inte om det är så mycket trädgård heller. Jag är ju ingen trädgårdsmänniska.
Men det
så.
Ger en viss frihet att veta att man har möjligheten i alla fall.
Mm.
Det tror jag. För att det kände jag när vi bodde i lägenhet. Att först hade vi en lägenhet med balkong. Liksom, som vi aldrig använde. Vi var aldrig där, för det var liksom, det var inte roligt. Och då tänkte vi nästa gång när vi skaffade lägenhet, eller köpte rättare sagt en bostadsrätt, att ja, men det gör ju ingenting att det inte är någon balkong. Vi har ju aldrig använt balkongen.
På den gamla stället?
Nej,
men bara då,
vad jag kände mig inlåst då, att jag inte ens hade möjligheten. Det var liksom det som var det jobbiga. Jag hade inte möjligheten. Jag hade tappat den friheten och då kändes det skitjobbigt helt plötsligt. Så jag tror inte det är alltid att man verkligen behöver de här sakerna. Det är bara att veta att möjligheten finns. Om man nu skulle vilja.
Ja, precis.
Och det är väl likadant med husen också då. Och lägenhet. Man vill veta att man har möjligheten att gå ut i sin trädgård. Jag är ingen utemänniska. Det har jag sagt massa gånger. Jag älskar inte att sitta ute i trädgården och såna här saker. Men jag tycker att det är väldigt trevligt att ha möjligheten att gå ut om jag vill. Och jag tycker att det är väldigt bra. Barnen uppskattar det ju verkligen.
Mm.
De är ju ute i liksom, jättemycket. Nu har vi ju byggt saker i trädgården bara för att de ska, liksom, som de gör att de verkligen vill vara ute också. Skottramper och såna här hockeyrelaterade saker och stora studsmattor och allt vad det är. Man får ju anpassa livet utifrån barnens intressen. Men det hade vi aldrig haft möjlighet att göra i vårat förra hus. Vi hade världens minsta trädgård. Liksom. Mm. Det var bara en gräsplätt liksom, runt omkring alltihopa och det var väldigt så här, insyns... Alltså det var mycket insyn. Man hade aldrig någon frihet någonstans.
Ingen privat
trädgård överhuvudtaget. Nej. Och det är jättestor skillnad mot det här huset. Och det var också det vi var ute efter. Vi ville ha lite mer space. Liksom, att kunna göra saker. Aktiviteter ute i trädgården.
Ja. Men kontentan är väl att vi letar vidare.
Mm. Men har ni varit och tittat på många andra hus tidigare eller är det här bland det första? Liksom?
Nej, vi har tittat på en del hus. Inte jättemånga och inte jätteseriöst. Men vi har väl, ja men vad kan det vara? Ett mellan Ja, runt fem, mellan fem och tio hus kanske vi har tittat på. Senaste året och två åren. Och dessförinnan, innan vi köpte våran bostadsrätt, så tittade vi på en sjujäkla massa bostadsrätter. Vi har varit i mäklarsvängen i över 10 år.
Ja, precis. Men vad är det exakt då, som ni letar efter? Vad är det här viktiga? Nu sa du ju förut att det var många av de här punkterna som ni kunde bocka av, men så följde det liksom ändå så. Vad är det som definitivt måste liksom finnas för att ni ska känna att det är aktuellt, att ens åka och titta på huset?
Yta och karaktär. Och där, vi är ju lite, vi står i varsin ringhörna, Jesper och jag. Han kan ju absolut tänka sig nyproduktion. Och det kan jag till viss del, men jag går inte med på nyproduktion som är uppsmackad vägg i vägg med 43 andra nyproducerade hus.
Det är bland annat unikt nyproducerat i så fall.
Ja, nej, men i alla fall ett fristående.
Ja, okay.
Så att man inte har tio andra pers med likadana hus bredvid. Och så ser de ju ut väldigt många gånger. För de nyproducerade, alltså köper man en tomt och ett nyckelfärdigt hus, absolut, då får man ju något annat. Men just de här nyproduktionerna i bostadsområden i utkanten av Kalmar till exempel. Där är det väldigt mycket likadana hus, så här 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Men jag ser ju gärna sekelskifte eller funkis. Det ska vara väldigt tidstypiskt, så ska jag väl säga.
Det är ju där karaktärerna också är, när det blir så här tydligt.
Fast det är ju väldigt tydligt ett 80-talshus också.
Jo. Men man kanske inte, det kanske inte är det som man går igång på direkt. Liksom. 80-tals.
Nej, och jag är uppvuxen i en villa som mina föräldrar byggde i början av 80-talet. Och det känns lite som been there, done that. Då söker jag något annat för min egen. Men det är yta, karaktär och... Ja, vad ska vi mer säga?
Är läget viktigt då?
Ja, till syvende och sist blir det ju det. Men det är som Jesper uttryckte det, för det var några som kompisar som bara, tittar ni på hus? Så, och då sa de, eller sa Jesper, ja... i Emmaboda. Ja, vi tittar på hus. Vi tittar inte på läge. Utan vi vill hitta rätt hus. Och sen, jag menar, uppenbarar sig det absolut rätt hus. Att det föll på det huset i Emmaboda, det var ju det här att det är över 3 gånger så dyrt som alla andra. Och att vi då i en situation, en försäljningssituation skulle liksom, ja, det kanske är svårsålt.
Ja.
Och så därför följde. Men om alla andra parametrar funkar, ja, men då är läget, spelar det mindre roll.
Men det kan jag faktiskt hålla med lite grann om. Vi har ju, det är jättekonstigt, egentligen har vi köpt hus med vansinnigt dåliga lägen. Vi fick ju en kommentar här på vår Facebook-sida, kom in på den, från en lyssnare. Och då var det just det här med läget. Hur ligger huset? Är det en trafikerad gata? Är det en återvändsgränd? Liksom? För det är ju faktiskt ingenting som man kan påverka. Huset ligger ju där det ligger. Och just det, jag menar, vi bestämde oss för att men vi vill bo i Tibro. Det blir jättebra. Och då finns det ju bättre och sämre ställen att bo på. Och vi har envisats med att köpa hus ut med trafikerade vägar. Det låter ju helt galet. För första huset, det var... Jag hade tittat på jättemånga hus innan. Nya hus, gamla hus, mycket renoveringsbehov, lite renoveringsbehov. Alltså alltihopa. Och på den tiden, då 2001-2002, så var väl inte varken jag eller Henrik kapabla att göra några större renoveringar. Utan det var ytskikt vi snackade om. Så då, en del hus följer liksom på målsnöret på grund av det. Men då i alla fall så var det Henrik som tyckte att nej, vi ska faktiskt ha barn. Vi måste ha ett hus, liksom, så här traditionellt. Och jag tyckte ju att, ja men hallå, det är ju en bebis liksom. Han är inte född, eller hon, det visste vi liksom inte. Bebisen är inte född än liksom, kan bo i vårt sovrum, det är inga problem. Vi är alltid i världen, lite så här mer avslappnad så. Men hej, då tyckte han, nej men det finns ett hus här liksom, det måste vi gå och titta på. Och då var det ju så att min mamma kände till de som ägde huset och liksom de hade redan flyttat. Och det liksom så här, men ni kan komma och titta liksom. Så vi blandade inte ens in mäklaren, utan vi var där och tittade. Och hade jag, när jag såg det på internet så liksom var det så här, aldrig i livet att jag ska bo där. Ligger precis vid en gata, totalt liksom fanns ingen, alltså det var inget typiskt charmigt hus, utan det var ett jättefunktionellt hus. Som egentligen borde varit liksom alla rätt då för min del. Men ja, och vi var och tittade där och jag kände att, ja men fine liksom, jag kan bo här, det är lugnt liksom, jag kan leva med det. Det är ett funktionellt hus, det var nyrenoverat, det räckte med att liksom, vi bytte lite ytskikt och sådär. Så gick det att leva med. Mm. Ha, så vi köpte det där huset och det var relativt dyrt för att vara i Tibro då. Mm. Så det var mycket pengar. Men som sagt, vi behövde inte lägga så mycket pengar på det. Sen då, när vi skulle...
Utöver köpekostnader?
Nej, precis. Det var bara såna här ytgrejer. Det kan man liksom spara och ta löpande, så det var liksom ingen större investering så som behövde göras utöver husköpet. Men just det här, nu, jag vet att jag hoppar lite i spår här nu, men jag kommer snart tillbaka till punkten. Just det här med att gå emot sin magkänsla, det var ju det vi pratade lite om förut, det måste kännas rätt direkt när man går in. Mm. Jag kan väl säga att jag kanske inte riktigt kände det. Jag kände okej, jag kan bo här liksom. Det är ett sätt att bo på. Vi har löst den funktionen liksom. Vi har fått ytan, vi har fått en trädgård, vi bor i Tibro liksom. Allt det här, ja det kunde vi checka av. Men det var liksom inget som jag gick igång på att bara, åh vad jag älskar det här huset. Det var liksom inte så här, ingen kärlek från min sida. Utan det var bara, ja men det funkar. Och det där, det försvann liksom aldrig. Vi bodde ju i 2002 flyttade vi in och 2011 så köpte vi funkishuset som vi bor i idag. Och jag tror, men jag trivdes aldrig i huset, för jag tyckte det hade ingen charm, precis som du säger, det hade ingen karaktär. Det var jättepraktiskt, jättebra, men det var liksom inget unikt någonstans. Det var ingenting som gjorde att jag liksom bara, åh, det här var fint, eller det här var speciellt, eller så. Det var välbyggt och det är liksom bra. Men,
rejält.
Men, ja.
The girl next door kanske. Grannhus. Granntjejshus.
Ja, men det var ett jättebra första hus att bo i. Just för att man inte behövde ta tag i allting. Vi hade ju inte kunskapen om att liksom totalrenovera och alltihopa. Så det var, liksom, det var klokt köp. Men konsekvensen av det blev ju att jag ungefär varenda dag liksom tjatade om att men jag vill inte bo i Tibro, jag vill bo i Göteborg, jag vill bo i en storstad, måste vi bo här resten av vårt liv? Jag kände bara så här, jag måste härifrån, ska vi bo så här? Jag kan inte, går inte. Det var liksom inget roligt, när man tycker att inredning är det roligaste som finns, och så tycker man att själva paletten, det här man har att utgå ifrån, är ju inte bra. Alltså det blir inte riktigt bra vad man än gör, det kändes aldrig så här härligt i hjärtat. Jag bara, varför ska jag lägga massa pengar på att göra den här grejen när jag inte gillar huset? Liksom. Jag kände ingen vilja att göra någonting extra faktiskt.
Nej.
Det funkade. Det var jättebra. Och Henrik och barnen trivdes ju liksom. Så att det var ju, man fick ju ligga lågt. Men han blev väl lite trött på mig där efter ett tag, för att jag bara tjatade om att flytta till Göteborg hela tiden. Jag jobbar ju liksom delvis i Göteborg, så jag tyckte att, men hallå, liksom, det löser vi flyttar till Göteborg. Men jag förstod, det är ju helt andra pengar vi snackar om. Men i alla fall, då hittade jag ju det här funkishuset, som då också ligger ut med en trafikerad gata.
Som ligger... Hittade du det? Eller hittade... Ja, för Henrik letade
nej, inte. Han tittar ju inte liksom så på efterhuset. Han var ju faktiskt nöjd. Icke att förglömma, han var nöjd med huset där vi bodde. Men inredning betyder inte så mycket för honom så på det viset. Han hade ett garage, så han var nöjd. Men i alla fall, då hade vi ju upplevt under den här tiden att det är faktiskt inte så allvarligt att bo ut på en trafikerad gata. Det viktiga är liksom, när kommer trafiken passera på den här gatan? Är det dygnet om? Är det på morgnarna? Är det på kvällarna? Vart har vi liksom trädgården? Är den vänd från den här trafikerade gatan? Lite sådana här grejer. För att våran gata som gick utanför huset, den trafikerades på väg till skolan. Så det var på morgnarna, precis när skolorna skulle börja. Och det var på eftermiddagarna, precis när skolorna slutade. Då gick det många bilar och liksom skolbussar förbi. Men i övrigt så var det inte mycket trafik. Och på somrarna när det var sommarlov och vi var ute, då var det inte heller mycket trafik. Så att liksom trafiken var ju rätt tid på dygnet. Det var liksom när vi också var ute och åkte. Och då spelade det faktiskt ingen roll. Så när barnen var ute och lekte i trädgården och allt det här, så det var det ju liksom inte... Vi behövde ju aldrig oroa oss för att barnen sprang ut på vägen eller såna här saker, utan liksom trädgården var åt rätt håll. Så då hade vi liksom lärt oss till nästa köp där, att när jag började kika, att ja, men faktiskt, det behöver inte vara så jobbigt med trafik. Nu bor vi faktiskt ut med den stora genomfartsvägen i Tibro. Nu får vi tänka 10 000 invånare, så det är inte så vansinnigt mycket.
Men ni har baksidan mot huset, eller mot vägen. Husets baksida och allt som du sa, liksom det som sker i trädgården, det har ju ni inte vid vägen.
Nej, det har vi inte.
Precis, så det tänker man ju inte på, den stora vägen, eller stor och stor, men,
nej,
ja.
Men det är ju ändå genomfartsvägen, och huset, ja, är placerat en bra bit från vägen, och det är också lite på en höjd, vårt funkishus. Men det roliga är ju att den här vägen som nu är då genomfarten i Tibro, den fanns ju inte när huset byggdes.
Nej.
Den vägen har ju tillkommit efter att huset byggdes. Så själva infarten till huset ligger ju från det som är idag, våran baksida. Så att det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Men vi lider absolut inte av trafiken. Så på det viset så kan man kanske tänka att men trafik liksom, återvändsgata. Det beror ju på hur mycket trafik det är och när, vilken tid på dygnet den här trafiken passerar, tycker jag är viktigt att liksom tänka på.
Ja.
Inte bara att det är en trafikerad gata.
Nej, precis.
Men sen är det ju viktigt då att tänka på, liksom, som sagt, med småbarn och alltihopa. Man vill ju inte att de ska bli överkörda, va? Behöver vara orolig, utan att man ska kunna lösa det på något vänster.
Eller drunkna när de fiskar kräftor.
Nej, precis. Vi har ju en å då också, som rinner vid sidan utav, liksom, vid ena änden av våran trädgård. Det var jag lite nervös för i början faktiskt. Så här, bara, barn, ni måste förstå, det är vatten här. Det är jättekul att leka, men man måste vara rädd om sig. Så. Men det har inte varit några problem. Det löste sig ganska fort när de trampade i med fötterna under övervakning och såg att det var inte alls roligt att vara i bäcken, va? Så att det har gått jättebra också.
Ja.
Så trafikerad gata behöver inte vara dåligt.
Nej, precis. Nej. Det är ju en aspekt. Men det hon som hade kommenterat nämnde, som jag absolut tänker på varje gång jag tittar på ett hus, är hur solen går. Liksom väderstrecken.
Det är jätteviktigt.
Ja, och kommer det vara morgonsol rakt in i sovrummet, eller kommer det vara på en liten balkong man har i anslutning till köket? Ja, väldigt positivt. Har man kvällssol på en terrass, eller liksom, kommer den skina in rakt på där man har tänkt att möblera tvn? Eller, ja, men liksom alla, man kan ju dra det både i stora drag och i detaljerade drag. Men det ska ju trots allt funka i vardagen också.
Ja, och det där du säger med kvällssol. Liksom, för att i Sverige så är man ju sådär. När det väl är sol och värme och sommar, så vill man ju faktiskt vara ute. Liksom, kunna njuta av de här sommarkvällarna som förhoppningsvis blir ganska många utav. Och då är det ju ganska trevligt om uteplatsen då ligger ganska, ja precis, om den är på rätt läge, eller om man liksom måste springa runt i trädgården och flytta på sig hela tiden bara för att ha lite sol på sig. Så det tycker jag är jätteviktigt. Vi har ju morgonsol vid vårat kök, där vi har våran altan eller balkong, eller vad man nu ska säga, en sån här traditionell gammal uteplats. Och då får vi då komma ihåg, en gång i tiden var det baksidan, så det var ju värsta A-läget liksom. Det var ju superbra, liksom knalla direkt ut från köket liksom på morgonen, morgonsol, sitta där och liksom dricka kaffe och titta ut mot en skog som det då var. Idag använder vi ju den här uteplatsen väldigt mycket, men då är ju trafiken utanför. Så den är inte liksom lika optimal längre. Vi har faktiskt ingen uteplats på baksidan i solläge. Vi håller på att förbereda för den nu, så vi ska ta tag i det till våren. Så vi har liksom grävt ur och sandat och liksom alltihopa, för vi ska lägga plattor och göra massa grejer. Så det blir ingen sån här traditionell altan uteplats med massa liksom trädäck. Så. För det tycker vi inte passar vårt funkishus.
Nej, precis.
Så...
Nej, det hade ju, men ni har ju en ganska hög grund och så är det ett stenhus, och det skulle ju faktiskt sett kanske mer konstigt ut.
Ja, det är lite svårt faktiskt att få ihop det riktigt bra. Men läget där, det tittar vi jättemycket på, för vi hade inget bra liksom, med sol och alltihopa och uteplatser på förra huset. Så därför var det mycket, mycket viktigare den här gången. Att tänka att okej, även om inte de här funktionerna finns idag, så ska vi i alla fall kunna skapa dem utan att behöva liksom förändra precis allting. Det går att åstadkomma det.
Mm. Men någonting som inte är viktigt för mig, det, eller jag vill ju nästan alltid, jag drar öronen åt mig om kök och badrum är renoverade. Ja. För att det är ju väldigt sällan som att smaken är precis densamma som de föregående ägarna.
Exakt.
Och som jag sa innan så är det ångestladdat att förstöra någonting som är nyligen insatt och
renoverat. Håller med dig fullständigt på den frågan. Då ska man i så fall känna att men det är relativt enkelt att liksom fixa köket. Det kanske räcker att byta, måla om luckorna eller byta kaklet eller liksom såna här små grejer. När man känner att allt är typ helt fel. Alltså då det är det bara att glömma nästan. För det, dels är det inte billigt att göra och sen så skär det ju hjärtat att man ska börja riva någonting som man har liksom lagt ner tid och pengar på att åstadkomma.
Ja, och framförallt det är ju...
Och man betalar ju för också.
Ja, liksom. Ja, det med, precis. Ja. Och sen är det ju svårt att... hur varsamt man än plockar ner någonting så kan det vara svårt att sälja vidare eller liksom skapa ett andra liv. Och kaklade väggar går ju faktiskt inte, till exempel.
Nej.
Så. Men... ja, så där ser jag ju gärna hellre att... det är i renoveringsbehov än att det är nyrenoverat.
Mm. Men kan ni tänka er ett sånt här fullständigt renoveringsobjekt så som jag och Henrik har köpt som liksom man måste göra allt på? Liksom,
ja, jag kan ju tänka mig det, men inte Jesper. Nej. Och det är ju en fördel om man är två och i beslutet.
Det är så.
Men jag tror att jag är lite naiv så. Eller jag kan ju glorifiera... byggkaos. Liksom att så här, romantisera bilden av att stå på ett vad heter det? Gasolkök och värma välling och medan sågspånet flyger kring fötterna.
Nej, man tycker väl att det är roligt under en ganska begränsad period. Kan jag säga. Man måste ju känna att det sker i etapper. Så.
Precis,
man orkar
jag,
inte oavbrutet.
Men jag ser ju mer målbilden när det är klart så ska man säga, ja men gud, kommer du ihåg när vi stod där och värmde välling på? Och så ser jag att jag tänker att vi tog igenom oss det tillsammans. Mm. Det värsta är att man kanske faktiskt inte tar igenom sig det tillsammans. man går skilda vägar för det är så jäkla jobbigt att genomlida renoveringskaos.
Ja, men det är nog som du säger, det är viktigt att båda två liksom verkligen känner att de kan satsa och orkar lägga in den energin som faktiskt krävs.
Mm, och ofta så är det ju att man på kvällstid måste lägga den här.
Ja,
när
ju,
man har jobbat
jobba.
Full dag. Ja, och så. Och det blir ju en... Då måste man ha ju en väldigt tydlig gemensam målbild. Att vem står och... vem står och skruvar gips och vem nattar barnen och vem gör det. Och, men liksom att... Precis, vem gör vad och så ska båda vara... på banan med det.
Ja, precis. För det var ju faktiskt en av frågorna som var jätteviktiga att ställa sig när vi kikade på det här huset. Funkishuset hade varit ute till salu i, jag tror det var ungefär 1,5 år när vi köpte det.
Mm.
Och direkt när det kom ut så kände jag bara att det här huset, wow, liksom. För det hade karaktär. Det finns
det, så du tittade på det så länge?
Jag tittade på det med en gång när det kom ut och bara kände att, här skulle jag kunna tänka mig att bo. För att just det hade karaktären. För jag hade jättelänge sagt att jag vill bo i en skokartong. Liksom. Mm. Jag vill ha det här fyrkantiga liksom, med ljusinsläppen. Och liksom, ljuset var jätteviktigt för mig.
Mm.
Och kände att det skulle jag kunna tänka mig att titta på. Och jag frågade Henrik så här. Okej, att jag hade varit och tittat på lite andra hus bara för att liksom reka så. Men det hade inte varit, jag hade fått okej från Henrik. Ja, fine, åk och titta liksom. Men, och då åker jag alltid själv. Så, för att det är jag som är liksom första, gillar inte jag så det är liksom ingen idé att vi går vidare.
Nej,
men det är okej att åka och titta sen. Ja, så ringde jag mäklaren och så var det ingen som svarade. Så tänkte jag, nej, faktiskt, jag orkar inte kände jag då. Jag jobbar så otroligt mycket och pendlar fram och tillbaka. Så jag kände att, nej, faktiskt, jag ska inte ens åka och titta. Jag vill inte se om det känns bra ens, för jag orkar faktiskt inte. Det går inte. Och så gick det nästan ett år och huset var fortfarande till salu. Och man började ju som sagt undra på, vad är det för fel på det här huset egentligen? Varför ingen som köper det?
Mm.
Men så kände
låg
bara...
ute hela tiden? Eller
ja,
låg
det låg ute hela tiden. Och så hade de sänkt priset lite grann. Och så där. För från början var det alldeles för högt pris. Det, liksom, det tyckte jag också. Jag hade aldrig betalat de pengarna. Men sen så efter ett år, så där, i januari tror jag det var, liksom, nästan ett år senare, så kände jag bara så här, nej, nu är jag sugen. Liksom. Nu är jag redo att titta på huset. Så frågade Henrik, jag är lite sugen, hur känner du? Och då hade han ju börjat utbilda sig till snickare och alltihopa. Och så, hur känner du? Liksom? Är det okej att jag åker och tittar på det åtminstone? Kan du tänka dig att flytta? Så här. Ja, han bara, ja, bara du slutar tjata om Göteborg så, liksom, så, här, så gör jag vad som helst. Jag hade jobbat på det här i flera år, byggt upp det här. Liksom. Han bara, men jag lovar, jag ska aldrig mer säga någonting om Göteborg, jag lovar. Ja, men så åkte jag och tittade på huset och så direkt när jag bara kom innanför dörren så kände jag bara, alltså här vill jag bo. Det var ju fullständigt, liksom, allt behövde ju renoveras, men det var ju liksom planlösningen, ljuset. Det fanns massa liksom, som är utforskade små utrymmen i källaren. När man gick ner så kom det bara ett rum till och ett rum till och ett rum till. Man bara, men ska det aldrig ta slut? Vad är det här? Det är bara massa små rum. Jag bara, liksom, såg ju potential, liksom, deluxe så. Och jag kände att, nej men det här så här. Här vill jag bo. Och det var liksom bara, du Henrik, kan du tänka dig att åka och titta på ett hus med mig? Kan vi åka och titta på det här? Och då var det så här, ja, vi får åka och titta på det här. Och så tittade vi på det tillsammans och han kände liksom, han var ju absolut inte så här topptunnor liksom så här överväldigad som jag var. Men han kunde ju ändå liksom se att, ja men faktiskt, det kan ju bli ett riktigt trevligt hus att bo i. Han var ju inte dum att han såg ju fördelarna, men samtidigt så blev han så här, men vi bor ju i ett sånt praktiskt hus liksom, ska vi flytta härifrån? Jag bara, ja men tyvärr alltså i det här läget så hjälper det praktiskt det inte bara, det hjälper inte nu, när det gäller hus hjälper det inte, vi kan göra det praktiskt sen liksom. Vi får det praktiska i det här huset också, men det tar lite längre tid bara. Ja, men så faktiskt då var han med på tåget och bara, ja men fine liksom, vi satsar på det här. Och då delade vi ner priset en hel del, så det blev ett riktigt bra pris. Vi sålde huset med samma mäklare som vi köpte vårt förra hus av och gjorde det här liksom ganska praktisk process så. Och vårt hus var också lättsålt, vi hade ju ändå renoverat och fräschat upp det och uppdaterat det till vad som liksom var då och sådär. Så att det blev väldigt två bra affärer, vilket gjorde att vi hade möjlighet att lägga lite mer pengar på renoveringen utav funkishuset.
Plus att du hade ju då en snickare i familjen.
Jag hade ju helt plötsligt fått en snickare i familjen då. Men som jag också var väldigt mån om att se till så att inte han fullständigt jobbade ihjäl sig. För jag har ju sagt det förut att vi är ju lite olika. Jag är ju ganska stresstålig och projektledare är bra på att planera saker. Så att jag skapar ju strukturen för honom liksom, så gör han ett moment i taget. Men vi hade 3 månader där vi hade dubbla boenden. Och det var ju det som var räddningen. Vi var ju tvungna att liksom fixa totalrenovera köket, badrummet, själva bostadsplanet innan vi flyttade in. Vi hade aldrig kunnat bo i det här kaoset annars kan jag säga. Som var då. Det var räddningen att liksom vi kunde jobba stenhårt på kvällar, helger i huset. Och sen så kunde vi åka hem till liksom lugn och ro och ordning och reda igen. Liksom, så man fick lite återhämtning. Det kan jag se har varit den stora liksom räddningen när vi köpte det här renoveringsobjektet verkligen.
Men då hade ni dubbla boenden och dubbla kostnader.
Ja, det hade vi. Men i och med att liksom vi köpte det här huset så löjligt billigt liksom, så var kostade inte det oss så många kronor i månaden har det. Vi behövde inte ha igång uppvärmning liksom direkt eller
nej,
så heller.
Nej,
så
det var precis, liksom, det var inte helt i drift.
Nej, det kostade kanske också oss 1500 eller 1000 kronor i månaden. Så att det var liksom inget så här, det var inga stora pengar att prata om då.
Nej.
För våran del. Ja. Så att det var en historia i sig och vi är ju verkligen inte 2,5 år senare blir det väl nu då. Flyttade in vid midsommar 2011. Vi är ju inte klara liksom. Det är ju massor saker kvar. Men vi har ju betat av en sak i taget precis enligt våran plan. Och vi vet att det kanske tar 3-4 år till innan vi är klara med allting som vi vill göra. Men ja, vi tar en sak i taget.
Kommer ni börja om då?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har tänkt väldigt långsiktigt den här gången. Väldigt traditionella materialval, försöker hålla mig till husets stil och karaktär, att försöka inreda, inte inreda tidstypiskt, men att bevara liksom de tidstypiska dragen. Och det tror jag, det är någonting som aldrig kommer gå gå ur tiden liksom. Utan vi skapar funktionerna, strukturen och sen så kan vi liksom byta tapeter eller måla om saker eller köpa lite nya möbler om vi vill liksom göra något nytt. Men vi, alltså, det kommer aldrig vara några större grejer, utan nu, vi har ju verkligen liksom börjat från början med allting. Vi har ju dränerat och bytt fönster och målat om och liksom gjort allt.
Skurat tak och...
Ja, men vi har ju verkligen gjort de här tråkiga sakerna. Så. Underhållsfritt kan jag tänka på då. Det var också en viktig grej. Om man tänker, vi var inte sugna på att köpa något stort trähus som vi kommer behöva skrapa färg och måla och sådär. Utan putshus var ju idealiskt just därför.
Mm.
Det behöver inte målas alls lika ofta.
Nej.
Mm.
Men det... Ja, det är väl... Det är ganska mycket att tänka på just när man tittar på hus. Så. Ja, men det ska vara rätt hus.
Estetiskt det... och stilmässigt liksom.
Ja, ja, men, ja men precis. Det ska passa ens budget. Det är inte minst. Liksom, man måste ju faktiskt, innan man ger sig in i husjakten så måste man ju räkna på, eller innan, men framförallt innan man tar sig vatten över huvudet, innan man skriver på någonting så måste man ju ha räknat på att är det här hållbart och kommer vi bara få bo upp vår alla inkomst pengar. Eller ja, precis. Så och ja, och inte minst så måste man ju, jag är jättedålig på sånt, det tror jag man är ju egentligen bättre på det när man har haft sitt första hus. Ja. Men det är att man måste ha koll på men besiktningar och liksom rättigheter, skyldigheter och vad som behöver göras. Radonmätningar och fuktmätningar. Och måste det dräneras? Är det nydränerat? Ska taket läggas om? Ja. Och vad är det för vatten? Vad är det för avlopp?
Vad är det för stammarna bytas?
Ja, men precis.
Jätteviktig fråga, uppvärmningen.
Ja, ja, för de kostnaderna kan
de kommer ju hela tiden. Liksom.
Ja, och kan ju slå omkull hela ekonomin om man inte har koll på det.
Ja, men det var lite som du sa, det här med mätningar och kommande underhåll i alltihopa. Det är ju jätteviktigt att räkna in det liksom. För att det blir ju ganska dyra grejer. Vi har ju som sagt bytt alla fönster på hela huset. Jag menar, det är ju liksom 100 000 kronor plus liksom som tillkommer. Och vi har dränerat liksom. Då tillkommer det liksom... kan det ju bli 100 000 till där beroende på hur mycket eller lite arbete man gör själv. Jag menar, vips på två grejer så är man uppe på 200 000 nästan. Det är ju jätteviktigt att tänka på de posterna som tillkommer.
Ja, precis.
Och just gällande uppvärmningen, det kände ju vi, det var ju jätteviktigt att kolla på det. Liksom kostnaderna, vad är det som tillkommer förutom liksom räntor och amorteringar, vad kostar uppvärmningen varje månad?
Men precis, har man oljepanna, jordvärme eller bergvärme eller vedeldning eller
pellets eller fjärrvärme eller allting direktverkande el, vad är det, går det att liksom göra om
direktverkande el kanske man ska dra öronen åt sig.
Ja, precis.
Alla fall om det är 240 kvadrat.
Ja. Ja, vi hade ju i vårt förra hus hade vi ju fjärrvärme. Det installerades precis när vi flyttade in. Så att, det var ju väldigt smidigt och liksom, prisvärt så. Och sen i funkishuset så hade vi ju ved eller el. Och det var liksom så här, okej, vi stänger av eluppvärmningen med en gång. Liksom otäta fönster, allt liksom bara. Man såg ju hur liksom, hundralapparna bara fladdrade ut genom fönstret liksom. Så då körde vi ved. För att vi kände att men det testar vi liksom. Men det orkade vi ungefär jag vet inte, ett halvår, ett år. Så kände
en vinter.
Ja, men då hade
vi flyttade liksom, in på sommaren och sen blev det en vinter och sen aldrig mer.
Men rent krasst så var det ju liksom Henrik som drog det tyngsta lasset med det. Jag hjälpte ju självklart till att liksom stapla veden och liksom så till så att
och elda.
Och elda och fyllde på och sådär. Men vi hade ingen optimal panna liksom för veden. Vi fick stoppa in ved så ofta och det gällde att planera och med varmvatten. Och vi kände bara, det blev alldeles för jobbigt. Så då installerade vi pellets istället. Så vi har egentligen bara modifierat det uppvärmningssystemet som har funnits sedan tidigare. För pellets funkar bra tillsammans med våran panna och sådär.
Men jag, alltså en pelletsbrännare brukar inte... de rasslar lite så här, som en popcorn som låter man koka på. Det har inte jag tänkt på att se.
Jo, nej, men vi har den ju i källaren.
Ja, jag vet, men jag har varit i den källaren. Men jag har aldrig tänkt på.
Nej, men alltså, sitter man i köket så hör man. Det är ju liksom om man tänker på det, men annars så har vi ett jättestort pannrum ju liksom. Och där vi har de här stora pellets-tankarna liksom. Och där, matar upp genom ett rör och ner i brännaren, in i pannan och drr så. Mm.
Och för så, jag har ett par kompisar som vi umgås en del med. Och de har pelletsbrännan precis bredvid köket. Och där är den högst närvarande. Mm. Alltså det är ett väldigt hemtrevligt ljud. För det låter lite som man poppar popcorn. Ja.
Jo, men det är faktiskt viktigt som du säger det här. Att det, man får ju faktiskt tänka, vart är den? Är det någonting man kommer störas av? Eller kommer det låta på något särskilt sätt? Vi har ju då sovrummet i källaren, jag och Henrik. Barnen sover ju liksom på själva liksom ingångsbostadsplanet. Så vi hör den ju liksom. Men det är ju ett sånt där ljud som man vänjer sig för det väldigt fort, så det är absolut inget störande ljud liksom. Det är bara liksom matar på lite då och då. Ja, precis. Så när vi satt en sån här jag vet inte vad man ska kalla det, men den känner ju av liksom när den ska mata in mer eller mindre pellets beroende på värmen i huset som sensor. Så då hushåller man ju med termostat typ. Så då hushåller vi ju med pellets på ett helt annat sätt. Det hade vi inte förra vintern till exempel. Och då var det svårt att reglera när temperaturerna skiftade ut och inne, så hängde man inte riktigt med att sänka och höja sig rätt. Som var varit görvarmt och sen så bara, nu är det svinkallt. Och så det blev liksom aldrig riktigt bra. Och jag är ju då extremt kostnadsmedveten och sparsam och tyckte att det kändes lite så här plågsamt jobbigt när vi eldade upp pellets i onödan. Jag tänkte bara, hur går det så många pelletssäckar? Det måste finnas något annat.
Lösning. Mm.
Så då fixade Henrik det. Så nu är det bättre. Så men det är ju lite learning by doing. Man måste testa och trixa och greja lite. Och i vårat fall så var det viktigt att se att det fanns möjligheter. Vi testade ved, vi testade pellets och sen så kanske inte vi kör pellets för alltid, men just nu så funkar det superbra. Så uppvärmningen får vi väl skicka med som ett litet tips att tänka på det.
Och något annat som, det här är ju så, jag vet inte, det blir lite insnöat det här programmet.
Ja, men visst känns det lite som att vi har fokuserat väldigt mycket på liksom utsidan av huset, de liksom hårda, de här.
Ja, precis.
Så, inne får vi prata om en annan gång, tänker jag.
Ja, det låter som en bra idé, för det tänkte jag bara kort avsluta med. Huset vi tittade på som hade så många rätt. Något som hade väldigt många fel var insidan, ytskiktet. Men det tycker inte jag ska avskräcka en, för att det liksom, det fixar man ganska
lätt. Ja, som en gammal färgfackhandelsarbetare så ser jag ju den stora nyttan med alla utskikten som behöver fixas. Ännu mer kunder till färgaffärerna.
Ja, nej, men och sen, det blir ju inte de här enorma kostnaderna heller. Om det är jäkligt, det blir slitigt, för dåligt underarbete kräver ju liksom kanske att man river ner och gipsar om och så vidare. Men det blir inte jättedyrt. Men det kan man väl prata om en annan gång.
Ja, det tycker jag låter jättebra. För vi har ju fått lite frågor via vår Facebook-sida. Vi påminner igen. facebook.com/kominpodden. Får ni jättegärna skriva fler kommentarer kring programmen. Och tycka till kring det här med husköpande och vad som är viktigt och sådär. Och då har vi fått kommentarer om färg. Liksom, vad ska man tänka på när man väljer färgkulör till väggarna? Liksom, vita nyanser och färger i allmänhet. Och det kan väl passa riktigt bra att ta upp tillsammans med liksom, den här insidan och ytskikten i ett hus. Vad ska man tänka på när man flyttar in till exempel? Och, spelar det någon roll som sagt med ytskikten hur de ser ut när man kikar på huset? Ska det vara någonting som väger över till ja eller nej om man ska köpa det här huset eller inte?
Ja, det beror väl absolut på hur man är som person. Så det tål att diskuteras.
Definitivt. Har du, Sara, vi tänkte att vi inte skulle prata så länge idag. Men på något magiskt sätt så letar vi oss upp mot 50 minuter. Det är där nu.
Det är så en jäkla svada i dem. Eller...
Ja, det tar ju liksom aldrig slut. Vi har ju så mycket att prata om gällande det här med hus och boende och inredning och alltihopa.
Ja.
Men som sagt.
Och så, det blev lite nischat idag, men det, vi får väl se det som...
Men det är lite här och nu, du är där just nu.
Ja, liksom. Precis.
Och vi funderade jättemycket, eller jag funderade jättemycket över det här när vi köpte vårt hus. Jag tänker väldigt långsiktigt gällande den dagen vi eventuellt kommer sälja det huset. Vilket jag kanske inte blir förrän barna flyttar hemifrån, vad vet jag. Men då vill jag ha gjort det bra under all resans gång. Liksom. Jag vill få igen mina pengar och helst lite till. Det är liksom mitt mål.
Så, ja, precis. Ja. Men det är väl inte alls en osund inställning.
Nej, och jag tror att det är viktigare att tänka på det när man bor på en mindre ort där husen inte kostar så mycket pengar. Man måste göra mycket smartare val och investeringar för att räkna hem det i slutändan.
Ja, precis. Och sen återigen så är vi ju lite olika. Jag budgeterar ju och räknar ju på att ja, men vad är värt att betala för att få den här och den här känslan eller liksom så också. Mm. Men det beror ju på hur man är som person och vad man vill ha ut av sitt boende och vad planen är.
Absolut.
Vi kommer vara i december nästa gång.
Ja.
Man har firat första advent.
Ja, ja det går fort. Man har liksom inte fattat att det är vinter och vinter, höll jag på att säga. Jag har inte fattat att det är vinter. Vi har inte en enda snöflinga här.
Nej, inte vi.
Noll koll liksom. Så ja, då får vi se vad som har hänt den här veckan när vi hörs nästa gång.
Ja, och då får vi säga ha en jättemysig advent, första advent.
Är det på söndag alltså?
Aha.
Ja, du ser. Noll koll. Jag har varit så mycket annat nu så jag har fullständigt missat det här. Ja, det säger vi då.
Ja, ha det bra.
Hej, hej.